Ja, hejsan och välkommen till Simpodden nummer 9. Jag hoppas att ni har varit med oss och häromdagen så fick ni lyssna till Annette Philipsson, vår duktiga mastersimmare. Den här gången ska vi göra lite efterskörd till det som hände borta i Kazan, och då kanske inte när det gäller mastersimning utan snarare VM i simning. Vi ska också titta lite på det vi medialt har kallat det svenska brödsimsundret, om det nu är ett under. Vi ska blicka fram mot kortbanemästerskapen i Israel. Vi ska snacka lite internationell simning när det gäller administration. Vi ska snacka lite nordisk simning på landslagsnivå. Det är väl i runda slängar det som vi har på programmet denna dag. Thomas Jansson, välkommen till din egen podd.
Tack så mycket. Det känns bra.
Ja, vad bra. Du, vi fick ju vara med om ett VM i simning i Kazan som det var ju rena ketchup-effekten sista dagen när Sverige tog hälften av sina medaljer, 3 medaljer sista dagen, och det var jubel och vi dansade på borden och stod och skrek och hade oss. Vad hänt efter det?
Nej, men det är ju precis som du säger, det var ju en helt osannolik söndag kväll den, vad blir det, 9 augusti. Det var helt osannolikt, och det var euforiskt för mig i flera dagar faktiskt. Ja, vad har hänt sen dess? Jag har ju funderat lite på det här. Vad kommer det här att betyda inför OS nästa år? Ja, det är klart att Sverige sitter i en bra sits, men det var ju inte alla som lyckades där borta, och det kan ju faktiskt påverka de svenska resultaten nästa år. Jag menar länder som USA, Holland och Danmark till exempel, de var ju inte framgångsrika på det sätt de hade förväntat sig. Jag tror ju att holländska damer i form, danska damer i form och USAs damer i bättre form, det kan bli tufft motstånd för våra duktiga tjejer. Så det ska man tycka komma ihåg. Sen var det ju fantastiskt att se Storbritannien, Egypten, Australien, Island och såklart Sverige, Kina som smyger för varje år. De senaste 10 åren så har det kommit ett steg varje år, så att Phelps är med i matchen igen. Ja.
Han var ju väldigt duktig under VM, fast inte på VM, så kan man ju säga, Phelps.
Ja, precis. Han matchade tiderna väl. Så att självklart sitter vi i en bra sits. Det gjorde vi 2007 också inför 2008. Sen blev det inte som vi hade tänkt oss. Så att det gäller att arbeta på klokt och smart. Men det är klart, Sara är ju, det är svårt att ta ifrån henne favoritskap så som bilden ser ut nu.
Hon var ju fantastiskt duktig med sina 5 medaljer. Det är imponerande.
Sen har jag hört från obekräftad källa att det finns en simmerska som håller på att förbereda en comeback, med tanke på att du har efterlyst att ta chansen nu, det saknas någon till 4x2.
Jaha, vem tänker du på då?
Ja, alltså jag vet ju inte om det här är sant. Det var bara ett rykte. Gabriella Fagundes.
Ja.
Ja, det är ju en oerhört duktig 200 meter simmerska, så att, men som sagt, det är ett rykte. Jag har inte pratat med henne själv, men det vore spännande om hon också försökte utmana om den här fjärdeplatsen.
Och här förmedlar vi ju absolut aldrig några rykten i simpodden Hultén och Jansson. Så att, ja. Ja, men det är väl intressant. Det är många som kan känna sig kallade till den här verksamheten i lagkapslaget. Jag menar, 3-4-4 i lagkapslagen, vem skulle inte det intressera?
Och
få vara med framöver. Jaha, Jenny Johansson då, om vi ska titta på henne också. Det var ju en helt sanslös föreställning hon bjöd oss på, tyckte jag.
Ja, alltså jag hade ju vågat slå var 10 000 kronor före med någon och säga som så här: om Jenny Johansson ska vara med på och ta medalj, så måste hon lyckas de första 15 metrarna. Hon lyckades ju inte optimalt de första 50 meterna. Hon satte ändå personligt och vann guld. Hon simmade oerhört bra sista 25. Mm.
Hur är detta möjligt? Hur kunde det gå som det gick? Det var, det var ju egentligen osannolikt.
Ja, heller är det som så kanske att hon sitter på ett... Hon egentligen har betydligt bättre tider i kroppen än hon har visat under ett par år här, och att det här kanske är början på något riktigt stort. Det kanske är början på en 100 meters simning på 1,05.
Mm. För det såg ju ut väldigt länge som Jamaicas Atkinson skulle vinna där. Hon var ju halva kroppen före när det var 15 meter kvar.
Ja visst. Nej, det var... Och det var jättehärligt att hon vann. Det går inte att beskriva. Det är en sån där... Så det som vi kommer att komma, den där dagen kommer att, när man sitter här om 20 år och minns, så kommer den där söndagen bli en sån där oförglömlig svensk dag.
Jag skrev några rader om det här ögonblicket som Jenny Johansson bjöd oss på, det här magiska ögonblicket när den svenska flaggan svepte fram över i grafiken över tv-skärmen, och man såg att det var en svensk som hade vunnit, men det tog en liten millisekund innan man fattade att det var Jenny Johansson som vann på något sätt. Och just det ögonblicket, det tycker jag är magiskt i det här sammanhanget.
Ja, visst är det så. Jag är ju inte så där så att jag kanske skriker så mycket i sändning. Det är ju du som är kommentatorn, men jag tror då faktiskt att jag upptäckte någon millisekund före dig också och skrek rakt ut: hon vann, eller något sånt.
Ja, du tittar väl på fel skärm, din fuskis. Jag tittar ju på den som jobbar realtid.
Nej, så är det inte.
Du,
ja, det var härligt.
Ja, det var det. Jenny Johansson, hon var ju bröstsimmerska, eller är bröstsimmerska ska vi säga. Och det har ju varit fler bröstsimmare som har lyckats den här perioden. Och jag har åtminstone skrivit några gånger och kallat det hela det svenska brödsimsundret. Det har inte haft riktigt fog för skrivandet, men vi kan väl konstatera i alla fall att det här står lite i blom just nu. Vi hade en ungdoms-OS-simmerska på den europeiska delen av ungdoms-OS ska vi säga. Hanna Brunsell från Västerås, född 2001, som vann 100 brödsim för, ja, det var ju EM för 14-åringar och yngre. Och så vann Jenny då på stora VM, och sen hade vi nu senast helgen Helsingborg Sofie Hansson som simmar till sig två silvermedaljer på junior-VM i Singapore. Kan man karakterisera det här som ett svenskt brödsimsunder, eller är det en media-anka? Vad säger du, Jansson?
Under är ju ett, tycker jag, alldeles för starkt ord, men jag tycker du... Alltså beskrivningen av att vi återigen, skulle jag vilja säga, visar upp duktiga, talangfulla bröstsimmerskor. Men när jag läste din text där under, så började jag reflektera lite grann. För jag lite grann kände igen, kanske inte texten, men det har ju faktiskt, om vi tittar tillbaka 10 år, varit fler bröstsimmerskor som har varit framme långt. Jag menar, Sandra Jakobsson dansade en sommar i Melbourne 2007. Hanna Westrin gjorde en fantastisk period 2006-2008. Med flera. De här har ju då kommit fram sent i sin karriär. Eller tidigt i sin karriär, ursäkta, väldigt unga. Men sen har det inte riktigt gått dit än vi hade hoppats. Och det finns några sådana exempel. Och bröstsim är ju, som både du och jag har varit inne på i sändningen, kanske det mest komplexa simsättet. Och när de här då är unga och sen ska de göra färdigt puberteten och alltihop, och de lägger på träning, så är det inte alltid som teknik och så hänger med. Så att självklart jättebra sommar, fantastiska prestationer, det ger förhoppningar. Men det ger också till eftertanke hur man ska jobba. Och vi ska ju komma ihåg att våra två, om vi nu tar några som har lyckats bra nu, Jenny som vi nämnde, hon var ju faktiskt 21 år när hon debuterade. Hon gjorde det i Budapest 2009. Jolin Höstman, som också har simmat VM-final, gjorde det i Rom 2009. Hon var ju också i 20-årsåldern och debuterade. Så att är det något simsätt där den här framgång i yngre år ska tas med en liten gnutta försiktighet, så är det på bröstsim. Mm.
Nej, jag håller med dig. Det känns som vi får vara väldigt försiktiga där när vi lyfter folk till skyarna. Men å andra sidan sett så det har under ett antal år nu varit väldigt bra kvalitet på svensk damfjärilsim. Nu får vi det bröstsimmet och frågan är när det ska inträffa i ryggsim också. Men som sagt, ja, vi ska ju glädjas åt de här tjejerna, men på samma gång så måste man vara pappa moral där och säga att ja, det är bra, men det finns större utmaningar än ungdoms-OS och junior-VM.
Och vi är ju redan bra i frisim om jag lägger till vad du sa. Och dessutom tycker jag det finns embryo i ryggsim. Jag menar Michelle Kohlman har ju ändå tillsammans med Ida Lindborg placerat sig i förhållande till världseliten mycket närmare än vad vår ryggsimmerskor har varit längre tillbaka i tiden. Så det ser ju, totalt sett ser det ju bra ut.
Ja, det gör det väl. Ja du, kortbanemästerskap i Israel i december, det vill säga kortbane-EM. Där är en del förhandsuttagna simmare och de har inte riktigt svarat ännu på hur deras satsning är. Jag snackade med förbundskaptenen Ulrika Sandmark igår och hon hade inte riktigt hundra allting ännu klart och fastlagt. Och då har man ju ytterligare tid på sig inför bestämman där. Men frågan är liksom hur kommer det här mästerskapet att kunna bli? Blir det ett före OS-mästerskap? Blir det ett mästerskap som inte många kommer delta i? Eller hur kommer det se ut? Ja, kan man fråga sig.
Ja, alltså om jag nu har förstått rätt så är de som var topp 16 på VM, de får chans att simma på EM i december om de själva vill och de måste lämna svar i oktober innan svenska mästerskapen.
Ja.
Så är
Så
det.
är det.
Ja, och jag tror, alltså dels vill jag sätta ett litet perspektiv. Vi får ju ibland i simningen lite grann, tycker jag, helt oförtjänt så pratar man, det är ju ett kortbanemästerskap, snart ska de väl simma på tvären också. Men vi ska ju komma ihåg att ett år, även om inte alla europeiska toppsimmare är på plats, så är ju ett kortbane-EM konkurrensmässigt i paritet med ett vinter-OS på längdskidor. Det är en viktig del. Hur blir det då i Israel? Ja, om jag då sätter på mig min tränar hatt så skulle jag säga som så att det kanske är en hel del som kommer att vara med där, men man kommer kanske inte att toppa så fullt ut att man måste ha en lång återhämtning efteråt, för jag tror december blir en viktig träningsmånad för de flesta nationer som har sina olympiska uttagningar i säg mars och april månad. Så jag tror det blir ett bra mästerskap, men kanske ändå några nationer som gör andra val. Så ser jag det.
Några svenskar som går bort är tydligen Jenny Johansson och Michelle Kohlman som ska till Australien och träna.
Det låter jätteförnuftigt och klokt. Precis i det. Det gör det.
Och sen går då kortbanemästerskapen i Israel. Och Israel är ju ett lite udda land, precis som kanske Ryssland och en del av de här Gulfstaterna har varit. Det känns ju som mästerskapen landar i, ska vi säga, lite annorlunda länder jämfört med det styrelseskick som vi är vana vid här i Europa i framtiden. Så känns det i alla fall. Stor PR naturligtvis för ett land att få ett mästerskap.
Men därför får vi ju hoppas på, om jag får hoppa lite i ämnet på, jag läste ju vad vår sportchef Henrik hade för drömmar om att vi ska få ett mästerskap på hemmaplan om en 6-7 år. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag är fullt möjligt. Jag har
För det
tittat
var
lite på det senaste dagarna här och det nu ligger man väldigt långt i förväg när det gäller att boka upp de här mästerskapen. Så att det är inte helt lätt. Man måste ha en framförhållning som ligger på ett helt annat tidsperspektiv än man hade bara för något år sedan. Idag är man mycket mer striktare. Det är mer jakt runt de här mästerskapen. Som jag säger, en del udda stater sett från vårt sätt att se stater är oerhört intresserade. Och de betalar stora pengar för det här. Och ekonomin på internationell simnivå är väldigt god nu för tiden. Man har tjänat mycket pengar och kommer att tjäna ännu mer pengar i framtiden. Och simningen står oerhört starkt, inte bara ekonomiskt utan också förhållandemässigt kontra IOC och andra organisationer. Simningen har blivit starkare och starkare för varje år alltså. Och för oss gäller det att vi ska ju sälja in en vara som är intressant naturligtvis. Så det måste vara en viss rotation. Nu i denna sommaren så gick ju 3 av 4 mästerskap i tidigare sovjetrepubliker. Man måste hitta och landa de här mästerskapen också i europeiska länder naturligtvis va.
Pengarna styr hårt ibland.
Så är det. Ja du, Julio Maglioni, Uruguay, kom till makten som Finas president 2009. Och det kom han till makten på att han ändrade styrelseskicket så att man inte kunde vara över 80 år som ordförande i internationella simförbund. Man kunde inte heller sitta mer än 2 perioder som ordförande. Nu kallade han till en extra konferens i Kazan innan VM och det enda syftet var att riva upp de här besluten från 2009, det han gick till val på då och vann på. Och nu är vägen öppen för honom efter det upprivande av beslutet. Han kan sitta några perioder till så han kan bli både 84, 87 och 91 år på den där posten. Vad tycker vi om det?
Ja, det är ju inte han vi ska bli arg på. Nej. Det är ju de som röstar och ändrar som vi ska bli arga på. Mm. Alltså det är ju lite grann som om en vd får en hög lön så är det ju inte vdn som egentligen har gjort fel utan om man har för hög lön, det är ju då styrelsen som har gett honom lönen. Jag tycker problemet ligger på att länderna på något vis accepterar det här. Jag skulle ju hoppas till exempel att de nordiska länderna gick samman, försökte uppmuntra en del andra av de europeiska länderna så att man blev lite starka i sånt här.
Och det har man nog gjort också.
Men man har inte lyckats.
Nej, man har inte uppammat de massor som man har tänkt sig. Utan,
Finns det mutor tror du?
Nej, det vill jag inte säga. Men det är väl som i fotbollen där man sprider pengarna ut till utvecklingsländerna helt enkelt. Se till att de kan komma till VM och betala in sig på det sättet och också betala ut pengar så sin verksamhet kan finnas. Så gör ju fotbollen och det Blatter har levt på. Nu har vi det fast i lite mindre format i simningen och frågan är då, är det en sån simvärld vi vill ha? Ja, det är det kanske. Vi vill ha en breddad, större simvärld men vi kanske vill ha en mer uttalad demokrati i de högsta beslutande organen. Eller det vill vi kanske inte. Det kanske är bra så här.
Nej men alltså att ha en ökad transparens inom alla organisationer är väl något som gynnar alla på sikt. Jag tycker ju det är ett bra initiativ som både friidrotten och simningen och fotbollen har gjort att försöka på något vis som du säger bredda, ge möjligheter i utvecklingsländer och så. Om priset bara är att vi har fel fina president, då kan jag väl leva med det, men man vet ju inte vad som döljer sig mer bakom det där.
Nej, och det är väl vd:n i Fina som är den starka mannen här, ja. Marco Lesco som fortfarande har greppet om organisationen som vd:n vid, jag tror det är 74 års ålder, så att han kommer vi säkert att få leva med rätt länge.
Fastän vi ska se positivt på det där med ålder också, för det finns ju faktiskt lite kunskap. Jag menar, vi tar bara Lars-Erik Pålsson här som håller sitt simintresse vid liv och analyserar och tänker till och bjuder på sina saker. Så att det finns ju en god sida med ålder också. Mm.
Och ju äldre vi blir, ju mer tycker vi det är viktigt naturligtvis. Men å andra sidan sett så någonstans borde det finnas en broms. På, jag tycker det känns lite svårt att man som i Maglionens fall klart uttalat går till val och vinner omröstningar som på den tiden 2009 var väldigt infekterade och heta. Man vinner med en viss fråga. Och sedan så likt en despot i ett totalitärt land så river man upp alla de här resultaten sen och vill vara med på resan ett tag till, va?
Ja, och det håller jag ju med om. Och om man sen kunde få ökad transparens så skulle det vara ännu bättre.
Ja. Du, det är inte bara simning i Israel och svensk bröstsimning och allt möjligt. Det finns ju ett nordiskt perspektiv också på det här med simning. Hur gick det egentligen för Norden under VM-simningar Kazan? Kan man göra lite svepande penseldrag om det kanske?
Ja, jag kan ju... Jag hade etta i teckning så att jag kanske inte ska svepa för mycket. Men jag tror vi såg en stjärna födas som pratar norska. Mm. Och då tänker jag ju på Henrik Kristensen. Mm. Hans sätt att simma tekniskt, taktiskt och alltihopa var en fröjd för ögat. Det tror jag ska bli jättespännande för både Norge och oss att följa, och han kan mycket väl vara en medaljkandidat redan i Rio. Så det var väldigt kul. Ska jag fortsätta måla? Ska jag ta
jag
land för land?
Ja. Du kan ta en färg till.
Ja, sen då mitt andra hemland Danmark. De tog ju en del medaljer. De nådde ju inte upp till det de hade trott, hade hoppats på, hade som målsättning. Men det var ju bara en utav de här medaljtjejerna som egentligen var i form, och det var ju Mie Nielsen, och hon var ju en våldsamt bra form. Men såväl Rikke Møller Pedersen, Lotte Friis och Jeanette Ottesen, trots Jeanettes medaljer, de var ju en bit ifrån sin form, och där har de något att fundera på, för att om de inte analyserar det på ett bra sätt så kan det ju bli väldigt ödesdigert för dem när de kommer till OS nästa år. Nu är det ju inte så, på tal om transparent, det är ju inte så transparent i ett sånt land heller. Jag har försökt att efterforska att få en utvärdering från på det här. Alltså vad gör man för analyser så att vi klubbar kan lära oss saker och ting. Men det får man ju inte.
Nej, så den görs inte sen i samband med konferenser och Phoenix och sånt heller.
Det är inget för oss andra, är vad budskapet som har uttalats till oss. Så det har man inte på många år, och det tycker jag är oerhört trist.
Men det är väl typiskt danskt, är det inte så? jag kan ju säga det i alla fall.
Ja, men nej, det är lite trist. Alltså, de har en hemläxa att jobba på. Tittar man sen på andra nationer som var däremot duktiga, Island presterade ju fantastiskt både bröst och rygg på damsidan. Nu tappade jag, Dottir hette ju den ena på slutet.
Lutis Dottir.
Dottir, ja. Alltså det är ju spännande med tanke på att men Island är ju att jämföra med Göteborg, och i storleksmässigt, och hade då så pass många bra simmare och slog många nationsrekord. Och Finland är ju med på ett hörn också. Det var väl bröstsim där också.
Matti Mattsson.
Precis. Och har några fler simmare. Så att om man då lägger det där till Sveriges fina VM, så kan ju den nordiska trenden, om jag kallar det så, för 2000-talet har ju ändå inneburit att Norden har tagit för sig på ett helt annat sätt än vi gjorde på 80- och 90-talet. Jag menar, före Norges Henrik Kristensen så hade de ju den tragiskt omkomne Dale Oen som tog både OS och VM-medaljer. Så att jag tycker det ser ganska bra ut.
Men du, alltså där vill jag ha in dig en hörnan då. För ja, det var ju så här att Finland var ju fantastiskt duktiga tidigare på här sidan. Med ett antal världssimmare, Janne Sievenen och Vesa Hanski och allt vad du vill, alltså. Men i Finland händer det inte speciellt mycket, och här tappade man nu sin förbundskapten Bo Jakobsen, som kom dit för ganska prick 2 år sedan, som jag tyckte skapade en svung i början, men sen så upp sig, försvann tillbaka till Danmark, och nu är det lite stilt i den finländska simdammen igen.
Jag vet inte exakt vad som händer där. Det är ju riktigt som du säger, man ska ju inte glömma bort de där finländska framgångarna, även om det fanns lite frågetecken kring kanske några resultat. Men, och på tal om Bo Jakobsson, så försöker vi engagera honom lite till våran klubb. Han är en god kraft. Vi ska försöka bredda vårt kunnande ytterligare. Men det var en parentes. Ja, men jag är mest nyfiken på det här Henrik Christensen. Det tycker jag var... Det var så läckert att se. Norge gillar ju lång distans.
Ja, du gör ju det.
Ja.
Norge hade 3 simmar med på OS, eller VM, och det var ju 2 killar och 1 tjej, och killarna lyckades bra. Lavrans Olli ryggsimman gick till final och simmade hyfsat.
Absolut.
Och sen frisimmerskan
som heter Johannesson.
Ja, just det, Cecil Johannesson. Hon gick väl inte så där jättebra, men de två killarna gick ju väldigt bra.
Ja, Lavrans Olli, han började ju med en flopp, och sen så simmade han sig in i mästerskapet, och på 50 meter fick han ju till det riktigt, riktigt bra. Han slog ett fint pers även på 200, men 100 gick inte så bra. Och det är klart, OS blir ju lite annat. Då försvinner ju de här 50 meters grenarna på rygg, bröst och fjäril. Påverkar ju oss, vi tog ju 2 medaljer där.
Du, efter VM var det någonting som tidigare, eller i fjol, gav ganska mycket respons, men i år gled förbi som en dödbakad sockerkaka, och det var 2 omgångar av World Cup i simning. Kommer du ihåg att det var World Cup efter VM?
Ja då, det gör jag.
Ja.
Jag har ju förmånen att på internet ha en hemsida som heter simma.nu, som jag brukar gå in och titta på. Så jag följde resultaten där.
Okej.
Ja.
Vad tyckte vi?
Nej, det kändes ju ganska avslaget egentligen, både tidsmässigt och deltagarmässigt. Det var väl några grenar där bara var 3 deltagare med och så vidare. Man har inte hittat formen. Alltså lösningen var ju inte att lägga det som man gjorde nu, alltså flytta det från vinterhalvåret till eller höst och vinter, och flytta det till augusti. Och jag vet inte riktigt hur man ska hitta fram. Verkar inte som simningen passar in i ett och ha världscup. Jag menar, är man längdåkare i skidor, så då är det ju varenda helg från mitten av november och hela vintern, så är det ju som det vore VM varje helg, och jätteviktigt för de aktiva. Och friidrotten har sina galor. Jag har inget bra svar hur man ska lösa det där. Det är ju inte bra som det är nu i alla fall.
Nej. Jag känner att man skulle ju skurit ner antalet tävlingar till kanske bara 4, och så lägga dem under en väldigt kort period med resdag och en vilodag, eller vad man nu, träningsdag, och sen kör man tävling och så resdag och vilodag, och så kör man det väldigt komprimerat då, 4 gånger 2 dagar med 6 vilodagar och resdagar emellan, så får du 14 dagar. That's it med World Cup, och ett väldigt bra tryck på de här tävlingarna och ett fokus. Så då skulle man kanske gjort så att de 4 tävlingarna år 1 ligger i Europa, 4 tävlingar år 2 ligger i Asien, 4 tävlingar år 3 ligger i amerikanska länder. För att då kunna samla folk på det här sättet och frakta omkring dem och få bra fokus på simningen under en period när vi inte har det. Men numera är det så att vi har ju rätt mycket fokus ändå, med mycket tv-sändningar under nästan hela året, kan man säga.
Sen är det ju inte så lätt att få in i schemat, även om man kortar ner det. Det är klart det underlättar, men vi ska ju ha klart för oss att vi har ju en säsongskalender som är kopplad till europeiska. Sen så har ju Asien ett annat upplägg, och vi har Oceanien som har ett tredje, som har vinter när vi har sommar. Och sen har du skolorna i USA där mycket av USA-simmarna. Så det är en väldigt komplex situation.
Men,
Ja.
ja, det är inte helt enkelt att
Nej.
organisera, kan jag tänka mig. Ja, det är Jansson, så här långt kom vi idag. Nästa gång vi hörs om någon vecka här, så vad ska vi snacka om då, tycker du?
Ja, du.
Nu blir det alldeles tyst.
Ja, det, alltså jag
jag
det
tänkte,
finns ju massor av ämnen som vi kan snacka. Jag kan inte jag få fundera lite på. Jag tycker vi ska intervjua någon mer.
Mm. Men jag skulle också vilja uppmana lyssnare att skicka något mail till oss. Har du något ämne som du tycker att vi ska ta upp, så skicka en mail, en hint om det, så kan vi väl jobba vidare på det. Du skickar den till bo.hulten@telia.com. bo.hulten@telia.com. Och vi tar oss an, diskuterar och snackar och intervjuar kanske också någon människa i sammanhanget. Jag vet att vi har ett ämne som vi kanske ska ta upp nästa gång. Och det är den här nya stortävlingen som kommer i Sverige. Den ska vi ladda lite för. Men lite mer om det om ett tag. Men som sagt, skriv gärna till oss. Det är trevligt. Och sen har ni också noterat att vi finns på en lite annorlunda plattform här och nu. Och den ska vi förhoppningsvis ligga kvar på. Men mer om detta lite senare. Idag tackar vi Thomas Jansson för
tack
din
så mycket.
Ja, och tack själv, Bosse, för att du ville vara med. Så avrundar vi här och säger hej och tack.
Hej och tack.